Du lyssnar nu på Så funkar skolan. Hej och varmt välkomna ska ni vara. Mitt namn är Sebastian och tillsammans med mig har jag som vanligt min radarpartner, rektor Linnea. Hallå Linnea.
Tjena.
Hur mår du då?
Jo men bra tack. Lite trött. Jag jobbade 11 timmar idag.
Det var jösses. Ja, klockan är 9:10 nu på kvällen när vi spelar in det här avsnittet också. Och jag sitter inne på toaletten och spelar in detta för vi har besök hemma.
Det blev en lång dag för att jag har APT och så hade jag tidigt morgonmöte och så. Så ibland är det så.
Ja.
Det blir långa dagar.
Ja, men vi får hitta våra tillfällen. Så är det ju.
Precis.
Vad har du för ämne idag då?
Ja, nej men så här, vi har ju snackat betyg ett tag. Vi pratade med Rickard Öhman som har visselblåst om hur skolledning helt enkelt går in och höjer betyg för elever. Han berättade lite hur, hur det gick till och liksom hur han upptäckte det. Och sen i förra avsnittet pratade vi med Jonas Sandqvist som jobbar på Skolverket med analys och bedömning. Och vi pratade även med Jonas Vlachos som är professor i nationalekonomi på Stockholms universitet. Som har forskat om betyg i många år. Och vi bestämde oss för en liten så här miniserie om betygen. Dels utifrån rapporten från Skolverket och Universitetskanslersämbetet. Och för att den här debatten om betygen har ju pågått i så många år nu. Det sitter en utredning igen och titta på betygen och det är liksom lite akut att göra någonting åt det här. Så att det här avsnittet tänker jag att vi ska prata lite grann om vad Skolinspektionen, några exempel på vad de har tittat på och hur liksom kritiken vanligtvis ser ut när det gäller fusk med betygssättning.
Det ska bli intressant för jag vet faktiskt inte riktigt vad det är du har serverat idag för jag. I och med att vi är så sena och jag la min son så hann jag inte fuskläsa som jag brukar säga.
Precis, men det är tur att jag har fuskläst, eller på att säga.
Det är tur att du är du, som jag brukar säga.
Nej, men jag tänker så här, när man pratar om alltså fusk med betygen, då pratar man mycket om att lärare sätter för generösa betyg. Men det är ju inte så att alla lärare, liksom, att eleverna skriver nationella prov och sen bara freestylar läraren och sätter ett mycket högre betyg. Utan det är klart att det finns ju ett starkt incitament att sätta höga betyg för att vi har en konkurrensutsatt skola. Men det är ju också faktiskt rektorer som blir usla bedragare och som faktiskt går in och höjer betygen helt enkelt. Man ser inte till att betygskatalogen är korrekt. Vet du förresten vad en betygskatalog är, Sebbe? Du som inte jobbar i skolan.
Var det svar på min fråga? Din fråga menar jag. Nej, jag vet inte vad det är. Faktiskt, för att vara helt ärlig.
Nej, men det är så här, när man sätter betyg, då måste man ju dokumentera det någonstans. För att eleven ska ju få ut sitt betyg och det ska ju arkiveras. Man arkiverar ju, dels för att som elev ska du kunna hämta ut betyg i efterhand om du behöver dem längre fram i livet och för att man ska kunna föra statistik och forska och så vidare. Och betygskatalogen är det dokument då där man dokumenterar betyget och då finns det ju regler för hur det ska gå till. Så att man kan ju inte bara skriva betyg på ett A4-papper och så liksom scannar man in det och tror att det är ett korrekt betygsdokument.
Jag hade mina betyg på papper.
Ja, vi får dem på papper, men de är också registrerade i ett system.
Jag känner mig gammal när vi pratar om vår skola nu för tiden. Shit alltså.
Ja, det var ett par år sedan. Jag är en bit över 40 nu, så det är länge sedan. Nej, men som sagt, jag tycker ett företag som har fått kritik, väldigt skarp kritik, både på skolan i Linköping men även i Norrköping. Och det beslutet som jag tycker är intressant är från 21 december 2023, så det är inte jättegammalt. Vi spelar in i mars 2024. Och det är ett väldigt, det illustrerar väldigt väl just det här hur man hanterar betygskatalogerna. För det är så här, även om eleven skriver nationellt prov, har ett visst betyg, resultat på provet, läraren sätter ett betyg utifrån det. Det kan vara något betygssteg högre, lägre eller lika. Och det är liksom, då tror ju lärarna att så här, nej men det här är korrekt och jag kan argumentera för min bedömning. Men då går liksom rektorer då in sen och ändrar i betyget. Så att Skolinspektionen har då besökt Fria läroverken och det är gymnasiet ska jag säga. Fria läroverken är en del av Vattma-koncernen. Och nu läser jag ur en bok som heter De gränslösa av Marcus Larsson och Åsa Plessner. Om en bok om, om politikers skolaffärer. Jag tänker bara att jag kan ge en liten bild av vem som äger den här skolan. På sidan 38. Vattma Group AB ägs till 100% av Anders Hultin. Han var politiskt sakkunnig för Moderaterna i utbildningsdepartementet under regeringen Bildt 91-94. Och en av huvudpersonerna bakom framtagandet av regelverket för friskolereformen. Hultin grundade sedan Friskolornas riksförbund där han även blev vd. Och startade skolkoncernen Kunskapsskolan tillsammans med P.J. Emilsson. Anders Hultin grundade Fria läroverket, som sen kom att växa till skolkoncernen Vattma när han köpte 4 av John Bauers tidiga gymnasieskolor efter att JB gått i konkurs. Det fick medial uppmärksamhet eftersom Hultin samtidigt var vd för JB och mitt under nedläggningen hade han lagt upp en bild på Facebook på sig själv med texten "Because I'm worth it" när jag skålade med dyrt vin. Och så lite längre fram. Det råder ingen tvekan om att Vattmas ägare Anders Hultin har hög politisk kompetens. Under utöver de egna erfarenheterna av politiskt arbete på utbildningsdepartementet och lobbyarbete för Friskolornas riksförbund har han nära relationer till flera moderatprofiler. Varför läser jag det? Vad har det med saken att göra? Jo, Vattma Education är ju då en skolkoncern som har på gymnasiet Fria läroverken, men de har även Nordic International School på grundskolan. Så att det här är ju en koncern som i sin struktur är större än vissa kommuners hela skolstruktur. Vi har många små kommuner i Sverige. Så att det här är liksom, det här är ett företag som ändå har, med tanke på att de omsätter ungefär 700 miljoner, så har ju de möjlighet att ha kompetens som ser till att de gör rätt. De har ju, det är inte så att de inte har några resurser till att se till att de sköter verksamhet som man ska, helt enkelt.
Hur länge hade de varit inom skola?
Han bildade koncernen, kan jag, vet inte om jag sa det, kommer inte ihåg.
Jag vet inte om jag missade det.
Nej, det kan du googla under tiden i så fall. Jag vet inte exakt vilket år, men Fria läroverken har ju funnits ett tag.
Ja, jag letar medan du fortsätter prata.
Yes. Nej, jag vet inte exakt vilket år. Du får googla i så fall.
Yes.
Men i alla fall, det här är en ganska stor det är en stor liksom koncernorganisation. Så att de borde ju ha möjlighet att se till att man gör rätt, helt enkelt. Det är klart, ibland gör skoleslarvfel eller att man gör ett administrativt fel. Men då får man inte kritik från Skolinspektionen på det här sättet. Det finns ett annat exempel på en kommunal skola i Falun där man ändrade ett betyg som varit ganska uppmärksammat i media. En Montessori-skola som drivs kommunalt. Och där skriver man så här, Skolinspektionen har den 2 november 2023 inlett en tillsyn av Montessori-skolan i Falun från inkommen uppgift. Av uppgiften framgår bland annat att rektorn på skolan höjt betyg för elever efter att ha betygsättande läraren slutat på skolan. Falu kommun har yttrat sig över uppgiften och gett in huvudmannens utredning av det som framgår av uppgiften. Av yttrandet och utredningen framgår att rektorn har höjt betyg efter att det kommer fram till att betygsättande lärare satte fel betyg då läraren blandade ihop 2 elever. Det framgår även att rektorn har höjt betygen efter att läraren slutat på skolan. Huvudmannen uppger att det här inte är ett vanligt förekommande, men att det är inte vanligt förekommande på skolan att betyg som bedöms felaktigt ändras. Men att verksamhetschefen har förtroende för att rektorn säger det sant. Utifrån det så har det framkommit att man inte gör någon ytterligare åtgärd. Så man avskriver ärendet. Och där var det ju uppenbart ett slarvfel. Och man har blandat ihop två namn. Och då är det självklart att man kan gå in och justera betyget, så att säga.
Ja, det låter som det inte var någonting som var...
Vad sa du?
Det låter ju inte som det var någonting medvetet.
Nej, precis. Men då kommer vi sen då till den här skolkoncernen Vattma Education. Som har många skolor. Och de växer snabbt. De har både grundskola, gymnasium bland annat. Och även lite andra verksamheter.
Jag fick fram registreringsår på Fria Läroverken.
Ja, när registrerades de?
2013.
Ja, så de har funnits i 11 år då.
Ja.
Då kan du kolla när Nordic International School.
Det fixar jag direkt.
Bildades. Det är deras grundskola, grundskolor, så finns ganska många nu. De expanderar. I alla fall, Fria Läroverken då har fått... ska vi se. Det här är från 21 december 2023, så det är ganska nytt. De har fram till 20 juni 2024 på sig att vidta åtgärder. Och då har man då bland annat tittat på betyg, bedömning och betygssättning. Och då får man av Skolinspektionen då, så ska man se till, de har fått, det här ska de göra bot och bättring på då. Se till att rektor arbetar på sånt sätt att rektor säkerställer att betygssättning sker enligt författningens krav. Och det är 3 kapitlet, 14 § i skollagen. Se till att för det fall betyg sätts efter prövning ska det framgå av betygskatalogen att så skett. Om en elev har ett betyg i kursen sedan tidigare så ska det nya och gamla betyget framgå. Vidare ska betyg under efterprövning markeras med ett P i kolumnen för markeringar i utdrag ur betygskatalogen. Dessutom, dessutom ska det av utdraget framgå att med markeringen P avsätts betyg som har satts efter prövning. Man ska även se till att rättelser av betyg görs om betyget innehåller uppenbar oriktighet i form av skrivfel eller förbeseende. Man ska se till att det är dokumenterat på föreskrivet med datum och signatur. Antingen att man skriver med förhand eller en elektronisk signatur i betygskatalogen. Och då finns det i skollagen. Eller Skolverket har föreskrifter om betygskataloger, hur man ska skriva under. Det står att man måste till att betyg beslutas av den lärare som bedriver undervisningen. Om läraren inte har legitimation så ska man betygsätta med lärare som har legitimation. Se till att betyg för elever sätts när kurs är avslutad. Vilket är när den av huvudmannen beslutade undervisningstiden för kursen upphör. Se till att skolans lärare vid betygssättning på kurser där elever genomfört nationella prov beaktar elevens resultat på provet. Och så fortsätter det. Så att de har ju väldigt många brister.
Ja, det är uppenbart. Nordic International School, registreringsår 2001.
Ja, den har funnits länge då.
Den har funnits väldigt länge.
Ja, 23 år. Precis. Nej, men då det man kan se här... det som är mest anmärkningsvärt, för det, grejen är den att när man då inte hanterar betygskatalogerna på korrekt sätt, då får det konsekvensen att man faktiskt på ett lättare kan gå in och ändra utan att det märks. Det är svårt att hitta fel i betygskataloger, det är jätteproblematiskt. Därför att är de inte signerade, är de inte registrerade på rätt sätt, har man inte skrivit namn, har man inte registrerat om ett betyg är ändrat, när det ändrades, av vem och på vilken kurs, då är det ju mycket lättare sen. Då är det mycket lättare då att för en skolledare gå in och ändra betyget än om den är signerad på korrekt sätt, för då kommer det synas att någon har gått in och ändrat. Så att det Skolinspektionen har gjort då, det är att de har granskat betygskatalogerna för 2020, 2021 och 2022 och 2023. Och där ser man då i betygskatalogerna som Skolinspektionen tagit del av är ett stort antal exempel på betyg som har justerats, alltså höjts, utan att skälet till förändringen angetts. Det finns flertalet exempel på betyg som justeras och saknar motivering, signatur av den som har gjort förändringen. Det finns också exempel på betyg som ändrats med blyerts, och för dessa ändringar saknas motivering, datum och signatur. Det finns inte någon av de tre läsårens betygskataloger notering om att ett betyg skulle ändras med anledning av rättelse på grund av skrivfel. Av de betygskataloger de har läst ser man att fyra betyg har ändrats efter prövning i kursen av matematik 1C och matematik 3C. Datum för justering av dessa betyg är 13 december 2023. Ett datum som vid tidpunkten för skolinspektionens tillsynsbesök inte har passerat. Så att man ändrar alltså betygen framåt, så att säga. Men, eller man skriver datum som inte ens har varit, så att säga. Det är som om jag skulle gå in i betygskatalog imorgon den 26 mars, men jag skriver att jag ändrade den 14 april.
Men matar man inte in betygen i dator och lägger upp?
Betygskatalogen finns ju antingen på papper, eller ja, det finns ju ofta elektroniskt nu
för
tiden.
Ja, för jag tycker det är ju konstigt att man kan ändra med blyerts, för jag tycker man först sätter man betygen, sen matar man in betygen.
Jo, men själva betygskatalogen är dokumentationen hur betygssättningen har gått till.
Ja, då är jag med.
Eller ja, betygen står där, men där dokumenterar man ju hur man har signerat datum, vem som har gjort och så vidare.
Jag förstår. Jag tror att folk bara undrar vad jag är för. Har jag ingen koll? Nej, jag har ingen koll.
Nej, du jobbar ju inte i skolan. Du är ingen skolmänniska. Nej, men och det här är ju väldigt graverande liksom när man går in och ändrar betyg. För det var, vi pratade i förra avsnittet med Jonas Lachos och Jonas Sandqvist. Där hon tog upp den här rapporten från Universitetskanslersämbetet och Skolverket. Det Jonas Lachos har sett räknat i tabellerna då att det skiljer 1,1 betygspoäng på gymnasiet mellan elever i fristående gymnasium och i kommunalt gymnasium. Det skulle kunna innebära att eleverna på fria läroverken i Norrköping då har fått för höga betyg, inte för att lärare i det här fallet har satt för höga betyg. Därför det verkar ju som att det är någon som har gått in och ändrat i betygskatalogen och höjt betygen i flera betyg. Och det innebär ju att de här eleverna kan ha höjt sitt betygssnitt rätt mycket. Vilket gör att de kommer in på en attraktiv utbildning. Medan de elever med korrekta betyg från kommunala skolor inte gör det.
Som egentligen hade kunnat klara den utbildningen bättre.
Ja, de här eleverna springer ju före i kön med felaktiga betyg. Och det är inte alltid så att det är lärarna som sätter för höga betyg. Det förekommer också av olika anledningar. Men det har ju visat sig i flera skolinspektionsrapporter att rektorer går in och stryker över betyg och sätter ett annat betyg.
Det är ju inte okej.
Nej, det är bedrägeri.
För det är ju inte rektorn som håller undervisningen och kan säga hur lämplig eleven är.
Nej, precis. Och det jag har tagit upp i flera liksom Twitter-trådar och diskussioner. Vi måste bredda den här diskussionen från att bara handla om att det finns en liksom för att till exempel på nationella provet så har man skrivit ett betyg men man får ett annat i sitt slutbetyg. Och där kan man ju se i Skolverkets statistik ser man en differens mellan nationella provet och slutbetyget. Men det är inte det viktigaste menar jag, att bara titta på det. Därför att dels ett, du kan fuska när du genomför nationella proven. Så att även om man har väldigt låg avvikelse mellan betyg och nationella prov, då kan man ha problem med betygsinflation. Om man har lärare och rektorer som ändrar betygen i betygskatalogen, då blir det fortfarande felaktiga betyg.
Ja, men det är ju fusk. Plus att det är inte schysst mot eleverna, för att de har ingen, de får inte rätt betyg i förhållande till hur duktiga de är.
Nej, precis.
Och det är ju att lura eleverna.
Ja, det blir väldigt jobbigt för dem nästa steg i skolsystemet. Därför att du kommer till nästa steg och inte har de kunskaper du behöver.
Ja, det blir ju kunskapsluckor. Och istället då för, nu vet jag att jag behöver plugga lite om jag ska söka in till den här linjen. Så kommer de in på linjen och bara, oj, jag kan ingenting. Eller ingenting, men precis. De klarar inte av det. Ja, det är ju lurendrejeri.
Och här i alla fall, här så på Fria Lärverken då, så pratar man om skolinspektioner med lärare. Och då säger lärare att, eller lärare och rektor pratar de med, framgår att vid betygssättning har man inte skett samråd med legitimerad lärare när den undervisande läraren är olegitimerad. En lärare som saknar legitimation berättar att den var den enda läraren som undervisar ämnet. Vilket gör att det inte är gott att ha samråd med en behörig lärare. Och så får man inte göra. Och då vet, den läraren vet ju heller inte om vem som ska skriva under betygskatalogen. Utifrån att den personen är heller inte utbildad då. Är det så att betygen ska nog skrivas under av en annan legitimerad lärare eller rektor? Man har sett i betygskatalogerna här också att det finns exempel på betygshandlingar där en icke-legitimerad lärare ensam signerat i betygskatalogen. Och det får man alltså inte göra. Det måste vara en behörig lärare.
Ja, och om det inte var en behörig lärare, till exempel en vikarie, så förstod jag att då får en annan lärare komma in och övervaka så att det blivit, ja, rätt betyg. Precis. Yes.
Och då kan man gå in och titta i liksom underlagen och se så att det är korrekt. Nej, men det är viktigt, så här, det här kan ju tyckas som att det är petitesser. Det handlar bara om administration. Men det är ju otroligt viktigt för rättssäkerheten. För att systemet ska ha legitimitet, så är det jätteviktigt att vi hanterar betygen korrekt. Det är den viktigaste myndighetsutövningen vi gör i skolan. Det är att sätta betyg. Därför att betyget är det som öppnar dörrar till nästa steg i skolsystemet.
Ja, och som jag tog upp innan. Det är ju viktigt för Sverige internationellt också. Om att vi ska ha en seriös skola. Och att de inte väljer bort oss för att de vet att vi har ett betygssystem där det fuskas.
Det finns ett annat hårresande exempel från den här skolan i Norrköping. Och det här är inget enskilt exempel. Det finns många sådana rapporter på Skolinspektionens hemsida. Det framgår av betygskatalogen på kurser i samhällskunskap som betygsatt av biträdande rektor. Trots att det är en annan legitimerad lärare som bedrivit undervisningen. Och som vid tidpunkten när kursen avslutades arbetade på skolan. Då ska ju läraren sätta betyg. Men läraren som enligt rektorn och elevers individuella studieplaner undervisade i samhällskunskap uppger att han tror att kurser i samhällskunskap som biträdande rektor var betygsättande lärare kanske förlängdes över sommaren, att eleverna gått på sommarskola eller att någon har genomgått en prövning. Läraren blev förvånad att biträdande rektor har satt betyg i kursen. Och så här fortsätter det. Det är många sidor. Och som sagt, det här, när man fuskar på det här sättet, när man går in och helt enkelt stryker ett betyg och skriver ett annat, då hjälper det inte att hur vi rättar. Nationella prover hjälper ju inte. Det hjälper ju inte hur det går till i undervisningen när man faktiskt fuskar på det här sättet. Så enda sättet, tror jag, att komma bort från fusket med betygskatalogerna, det är helt enkelt att ta bort konkurrensen om elever. Att man inte ska få använda betygssnitt som marknadsföringsmedel för att locka till sig ett visst segment av elever.
Nej, exakt. Men det är ju precis som Rickard Öhman sa i avsnitt 4. Det är ju precis samma sak som hände på den skolan.
Och där gick ju också de in och höjde för att en elev ville ha B för att komma in på skola i England.
Ja, de höjde ju troligtvis för att de ville att det skulle se bättre ut för dem också.
Precis. Nej, men och grejen är den att ur ett individperspektiv, det är klart att man kan känna sympati med en elev som bara säger, jag behöver verkligen det här betyget. Man kan förstå att den här eleven vill verkligen komma in på det. Men då är det så, enda sättet att göra det är att du pluggar mer. Det är någonstans där vi måste bara så här.
Ja, kunskap.
Det är dina kunskaper som sätter betyget, det är ingenting annat.
Nej, men så är det ju.
Jag tänker, vi lurar ju också liksom den kommande generationen och tror att det finns genvägar i livet.
Ja, pengar styr lite, känns som.
Money talks. Show yes. Me the money.
Vad ska vi göra för att komma till rätta då?
Det är väldigt deppigt att läsa såna rapporter. Mm. Sida upp och sida ner.
Jag har försökt tänka på hur vi ska lösa det här. Eller vad är lösningen? Men den enda lösningen
är att få bort. Oavsett betygssystem, så länge vi har konkurrens i skolsystemet, konkurrens om skolpeng och elever, då kommer ju, och då är frågan så här, hur mycket ska vi lappa och laga i detta system? innan, hur mycket är det rimligt att vi lappar och lagar? För att oavsett hur du rättar proven, oavsett hur du genomför proven, oavsett vilken bedömning läraren gör, så hjälper ju inte det om någon annan i efterhand går in och stryker över och sätter ett annat betyg.
Nej.
Det spelar ingen roll hur vi modererar betygen. Det spelar, alltså så här, och jag tror att det enda sättet att få bort fusket i betygskatalogen, att man stryker ett betyg och skriver ett annat, det är att ta bort incitamentet för lönsamhet i skolsystemet. Incitamentet för konkurrens. Att man tar bort det.
Tror du att i framtiden att det kan vara AI som betygsätter?
Nej, det hoppas jag inte.
Nej.
Men man vet inte, kanske. Kan jag fråga Churchill på ChatGPT om han kan bestämma vad Lisa ska få betyg i religion.
Ja.
Men det finns ju jättemånga såna här rapporter. Jag har läst hundratals. Vi kan även gå in på en grundskola då. Hindby Dibber i Malmö kommun har också fått kritik för betyg. Där ska man se till att betyg i betygskatalogen fattas av de lärare som bedriver undervisningen. Om lärare inte är legitimerad ska beslutet fattas med lärare som är legitimerad. Och man ska se till att betyg dokumenteras på föreskrivet sätt. Man måste börja skriva namn och titel på de som har beslutat om betyg. Det måste stå datum och man måste skriva under. Och här har man gjort på samma sätt då, som i Norrköping. Man har inte skrivit vem som har satt betyget. Inte vad den har för, om den har legitimation. Inte vilket datum. Och man har inte skrivit under. Och när man inte skriver under, då är det jättelätt att bara gå sudd och skriva något annat. Därför då ser man ju inte att det har ändrats. Till exempel om det står LL, min signatur, Linnea Lindqvist, och så har jag skrivit ett B på en elev. Och det står datum. Om det ändras, då måste ju signaturen och datumet. Och då märker man att någon har varit inne i katalogen. Men har man inte skrivit datum, signatur, vem det är som har gjort det, utan bara skrivit en betyg, en bokstav, då kan man ju bara sudda den och skriva en annan bokstav. Och sen skriva signaturen.
Men inga av de här tre exemplen skolmässigt, de är ju inga nya inom ämnet. Dibber har ju varit med sedan 2012, registrerades det i alla fall.
Ja, precis. Så... Nej, men precis. Och det här är ju koncerner, alltså med jättemycket resurser. De har ju inte några problem att göra rätt, så att säga.
Nej, jag kollar på omsättningen, men det är ingenting vi behöver ta upp nu. Det är rätt ja, fina siffror.
Dibber har väldigt fina siffror.
Väldigt fina siffror, ser jag.
Nej, men och det är det jag menar. Alltså, någonstans, politikernas snuttefilt är ju ofta att man ska centralt rättade prov och vi ska liksom göra om betygssystemet. Det är jättebra, det måste vi göra. För det funkar inte som det är nu. Men det problemet som man måste prata om, det är hur ska vi få rektorer och lärare att inte gå in och ändra betyg i betygskatalogen.
Ja, det är nog så som du säger. Vi måste se till så att...
Här säger till exempel i Malmö på Dibber, då säger en olegitimerad lärare att de har satt betyg tillsammans med rektorn i ämnet idrott. Om inte rektorn är legitimerad idrott eller så är det tveksamt om man kan bedöma elevernas kunskaper. Två olegitimerade lärare upplever i intervjun att de har självständigt satt betyg, hem- och konsumentkunskap och bild. Det är olagligt. En av de olegitimerade lärarna uppger att han antar att rektorn godkänner betyget, men han vet inte om det sker.
Men alla
säger sen att det stämmer att skolans olegitimerade lärare självständigt sätter betyg. Rektorn säger att hon inte vet om det, om två lärare som beslutar om betyg och undervisar då, får göra det. Rektorn uppger då att de får veta vilket betyg olegitimerade lärare satt och det förts diskussioner kring betygen.
Men min fråga är ju, är alla rektorer, kommer de från skolvärlden innan de blir rektor?
Inte alla, men jag tänker, vi går ju rektorsprogrammet. Det är en treårig författningsutbildning. Där pratar man ju jättemycket. Alltså det första året är bara juridik. Så att det finns ju ingen rektor som har gått första året på rektorsprogrammet som inte kan det här. Det här håller vi på med ett helt år och tragglar skollagen.
Jag har en fråga då. Du som rektor, om du går in och ändrar betyg, får du något personligt straff av myndigheterna? Eller är det bara skolkoncernen eller då den gymnasieskola som får straffet?
Bra fråga. Jag tror inte att man kan bli straffad rent liksom, alltså annat än, ja, man får ju skolinspektionen, man får ju en skola kan ju få kritik och viten. Man kan ju få sparken av sin huvudman om man gör så. Men det här är ju alltså det här kan ju också vara sanktionerat från huvudmannen eller inte. Jag tror kanske inte att man säger så här, nu ska ni fuska med betygen. Men man har ju krav på sig att leverera överskott. Man har krav på sig att ha ett gott rykte. Man har krav på sig att ha höga betygssnitt, för att det är jättebra att använda i marknadsföring. Så att den frågan kan jag faktiskt inte svara på rakt. Jag har aldrig hört talas om någon rektor som... jag vet inte riktigt vilket brott det skulle vara. Jag kan ju tycka personligen att det är bedrägeri. Men ja, nej, utan det är skolinspektionen som kan ge viten då.
Det hade ju, tror jag, minskat betygfusket radikalt. Om det blir bevisat att någon går in och fuskar. Om det är personligt straffbart också.
Mm. Man pratar ju om att gå in med liksom ett tjänstemannasvar, men det är ju mest då, eller för en kommunal verksamhet. Men jag tycker att man absolut borde vara ansvarig som rektor. Och är det så att man blir får påtryckningar från sin huvudman, då behöver man ju anmäla sin huvudman till skolinspektionen och inte jobba kvar där, tänker jag. Jag tänker så här, vi pratar ofta om att det är systemet, det är incitamenten. Men någonstans, du har ju också, alltså ursäkta det svär, för fan ett eget ansvar. Alltså jag som rektor eller som lärare, vi är ju, det är läraryrket, det är ett legitimationsyrke. Vi som rektorer har ju ett uppdrag att leda skolor. Vi ska ju se till att skolorna sköts by the book. Sen kan alla människor göra fel, det gör jag också. Det är klart att man inte har koll på varenda paragraf hela tiden. Men det här handlar inte om att man inte har koll. Alla fattar att du får inte gå in i en betygskatalog, sudda ett C och skriva ett A. Du får inte gå in och sudda ett F och skriva ett E. Det fattar ju alla att man inte får göra.
Ja.
Jag är pro att liksom... ett personligt, för någonstans har man faktiskt ett personligt ansvar också. Om du jobbar på ett ställe där du blir tvingad, ålagd, pressad och fuskad, då måste du signalera och ge dig därifrån illa kvickt. För det är inte ett normalt ställe att arbeta på. Jag kan inte förstå hur man kan, hur känns det i magen när man går in och stryker ett betyg? Man måste ju liksom ha... Jag är jättesvårt att se hur man kan göra det. Och då menar jag på att så här, vi måste också kunna lägga ett ansvar på de som faktiskt gör och begår fusket. Det är systemet som driver fram det. Men du har ett personligt ansvar att inte fuska.
Men du får ju inget straff från någon myndighet.
Huvudmannen kan ju få viten av skolinspektionen till exempel.
Ja, och det verkar ju inte hjälpa, för att hur ofta delar de ut vite?
Ja, de ger ju föreläggande, alltså man meddelar att nu ger vi ett föreläggande och vite. Men alla de döms ju inte ut av förvaltningsrätten.
Nej, och det är också kanske ett problem.
Ja, kanske.
Nej, det behövs hårdare tag, hårdare nypor helt enkelt.
Nej, framförallt behöver vi se över incitamenten. Vi behöver ju göra det, det ska ju inte vara liksom... Vi ska inte ha en drivkraft med till exempel konkurrens och så vidare. Hur man får göra reklam, att man har allt det vi har pratat om i de tidigare avsnitten också. Men jag tycker vi måste också våga säga det, att man har ett eget ansvar. Du har ansvar som rektor att inte fuska. Och blir man pressad av sin högre chef eller huvudman, då behöver man ju larma om det.
Ja. Kan det vara ett större problem om ägaren själv involverar mer direkt i skolan? Tror. Om du förstår hur jag tänker.
Ja, sen vet inte jag riktigt om det sker liksom så här öppet, att man verkligen säger åt någon. jag tänker, det jag har läst flera gånger är att man höjer betyg alltså när läraren har gått på sin semester. Och då märker ju inte lärarna det för de är lediga.
Åh fasen.
Och det är därför det är så viktigt att det är signerat på, att man har signerat det, inte med blyerts, utan att det är signerat, man underskriver med arkivbeständig bläckpenna. Det är viktigt att det står datum, vilken lärare, att den är legitimerad och så vidare och så vidare. Det är därför betygskatalogen är så otroligt viktiga, och fusket med dem kan vi, som jag sagt nu flera gånger, vi kan inte komma åt det med andra typer av rättningar av prov och så. Jag skrev en text på Expressen där att rektorer blir usla bedragare, bland annat med det här exemplet. Det är så otroligt stötande. Jag skäms för mina liksom, rektorskollegor. Hur kan man göra så? Hur kan man sjunka så lågt?
Ja, det är ju inga extra julklappar till de rektorerna, kan man säga. Det tycker jag om.
Nej, men jag blir så fruktansvärt arg. Jag skäms ju över liksom rektorsskrået när det finns rektorer som går in och faktiskt medvetet fuskar. Det är så vidrigt.
Ja, nej, det behövs göras någonting åt det. Faktiskt. Precis.
Så att i det här betygsserien, vi har pratat med en visselblåsare. Vi har pratat med betygsexperter. Nu vet ni lite vad Skolinspektionen tittar på och hur man kan fuska med betygskataloger. Du kanske har gett massa tips här till folk som inte... Det är ju kanske dumt i och för sig. Kanske lyssnar någon som bara, så där ska jag göra när vi har dåliga snitt här i juni. Nej, då kan jag säga, nej, du ska inte. Vi ska inte gå in och ändra i en betygskatalog. Big no no.
Nej, tänk på julklapparna under granen. Precis. Säger jag då. Ja, nej, det...
Så att vi har ju som sagt lagt upp massa problem här på bordet.
Men det måste ju göras någonting åt det. Precis.
Och där sitter ju en utredning som håller på att titta på att man ska komma rätta till betygsfusket.
Vilka är det som sitter med den utredningen?
Det är Henriksen heter han. Då var han heter i förnamn. Det var en bra fråga.
Vad är han för person?
Jag tror att han är nationalekonom. Vi kan googla. Jag tror att han heter Magnus. Jag har någon namn, vet du. Ja, precis. Han heter Magnus Henriksen.
Och är Henriksson. Nationalekonom.
Han är nationalekonom. Han är professor i nationalekonomi. Och sitter nu och ska försöka ha intressant. Ja, det är en väldigt intressant uppgift. Det är en väldigt svår uppgift.
Oh ja, det är ju ingen liten
att
uppgift.
Att försöka hitta något. Han har lite tankar, har jag förstått det som. Hur man skulle kunna göra. Så får vi se vad han hittar på. Han har skrivit om andra typer av frågor också. Till exempel grönt stål och olika liksom näringslivsfrågor.
Så han är inte från skolvärlden egentligen?
Nej, han har skrivit om skolan innan. Men han är väl... Jag vet inte riktigt. Jag har aldrig träffat honom. Jag vet inte exakt vad han har för bakgrund.
Det ska bli intressant att följa.
Ja, precis. Nej, men som sagt, det behöver göras något åt själva systemet. Men min poäng är väl att så här, det räcker ju inte om man går in i, om man på sista raden ändrar ett betyg, så hjälper inte det.
Nej.
Så vi behöver ju titta på hur kommer vi åt det. Och jag tror att det enda sättet är att liksom riva plåstret och inse att skolmarknad är en sjukt dålig idé.
Men vad säger regeringen om detta?
Nej, men de säger alltid att de blir arga. Men vad ska de säga? Då kommer jag aldrig säga att gud vad bra. Det kommer de aldrig säga.
Nej, jag menar bara göra någonting åt det förutom att de då...
Jo, men nu sitter det en utredning så att de väntar ju på den. Men grejen är den att det här fusket vi har pratat om, det här avsnittet, när man faktiskt suddar och skriver ett annat betyg. Inget av de förslagen som de har kommit med kommer ju råda bot på det. Och vad man ska göra åt det är, jag tror att man helt enkelt behöver ta bort de underliggande incitamenten. Och det finns det ingen ansats från regeringen att göra än så länge. Men kanske om Lotta lyssnar på avsnittet, kanske hon ändrar sig. Vem vet?
Ja. Vi kan ju alltid hoppas i alla fall.
Precis.
Oj, vad tiden springer iväg.
Ja, men du hade en snackis också.
Ja, veckans snackis.
Ja, precis.
Men då måste vi ju köra introt för...
Ja, kör den där lilla musiksnutten. Den yes. är så himla rolig, eller rolig vet jag inte. Jag tycker att vi har hittat en ganska passande.
Ja, men det tycker jag. Nu kör vi.
Kör hårt. Nu kör vi veckans skolsnackis.
Jag gillar den här lilla trudelutten.
Faktiskt. Det är lite kul får man ha med lite musik. Ja. Idag, det lever upp livet.
Ja, men exakt. Idag så i måndag den 25 så läser jag i GP. Göteborgs-Posten.
Läser du GP?
Jag läser GP.
Ja, har du inlag också? Eller
jajamän.
Shit, du har förstått att journalistik kostar pengar.
Det lurar man inte. Jag glömde säga upp det så jag fick betala full månad. Jag var inte glad. Okay. Jag har ju gått på de här erbjudandena innan. Okay. Men det handlar inte om betygen utan det handlar om en uppmaning. Polisanmäl våldsamma lågstadiebarn. Jag kommer läsa innantill här vad det står. Förra året polisanmäldes ett lågstadiebarn i Göteborg efter att ha uppträtt hotfullt med en kniv. Kort senare skedde samma sak på en annan skola. Men den gången gjordes ingen polisanmälan. Nu kräver både facket och polisen en samsyn bland stadens rektorer och att våld och hot polisanmäls oftare. Ett brott är ett brott även i skolan, säger kommunpolis Helene Ramsmo. Och du som har bättre koll på lågstadieskolor och så, hur tänker man där?
Nej, men så här. Jag är generellt för att vi ska polisanmäla brott. Oavsett om jag blir rånad på vägen hem från krogen eller om barn misshandlar ett annat barn. Misshandel är ju misshandel oavsett vad det sker. Man får inte slåss helt enkelt.
Nej. Nej. Det får man definitivt inte.
Nej, men grejen är den att anledningen till att många inte polisanmäler, gör inte jag heller för den delen. Ja, den här texten fick mig också en tankeställare. Men hur ska man göra egentligen? För det är så här, polisen kommer inte gå in i skolan och säga nu löser vi det här problemet med den här eleven. Det kommer de inte göra, det är inte deras jobb. Men det är ju också viktigt att signalera vad det är som händer.
Mm.
Så att man kan inte tänka att så här, man har ordningsregler och så polisanmäler vi när de inte följs. För att polisen kan inte göra vårt jobb i skolan. Det är vårt jobb. Och vi som jobbar på lågstadiet gör ju grovjobbet med att träna elevernas förmågor att göra på ett annat sätt. Det är vårt jobb.
Det som jag fastnar för också, det är vad Göteborgs stad sa till en anonym lärare. Jag läser innantill igen. På en lågstadieskola i Göteborg har en lågstadieelev med sig en egentillverkad kniv. Efter en konfrontation med en lärare tar eleven fram kniven och uttalar vad läraren upplever som ett hot. Läraren rapporterar händelsen och uppmanar ledningen att polisanmäla. Men så sker aldrig. Läraren säger, det sa till mig att det kan du göra som privatperson, men vi gör det inte inom Göteborgs stad. Ju yngre eleverna är, desto mer accepterat är det av omgivningen. För det är ju bara barn. Men om man signalerar att deras våldsamma beteende är okej, så kommer du ju tro det, säger läraren. Och den här läraren har ju då varit sjukskriven och säger sig lida av PTSD. Men om det nu är sant att Göteborgs stad går och säger så här, där har hon ju brustit i sin arbetsgivaransvar.
Ja, precis. Jag är lite osäker nu. När jag läste det här så tänkte jag, för jag vet att det har varit så här olika turer. När vi var Angered stadsdel ett tag, då skulle vi polisanmäla även yngre barn. Så kom det riktigt att vi inte skulle göra det. Så jag har faktiskt inte koll på vad som gäller just nu. Men det ska jag faktiskt kolla upp imorgon när jag kommer till jobbet. För att jag har själv våndats över det. Att just när vi har elever som är väldigt normbrytande ska man polisanmäla eller inte? Vi brukar ju ta hjälp till exempel, ja, man erbjuder liksom stöd i hemmet via familjebehandlare. Familjeutbildning, jobba med gränssättning. Men jag tänker det är också viktigt att markera väldigt tydligt för eleven att det här beteendet är inte acceptabelt.
Ja, och inte bara det. Jag menar, om det är ett återkommande problematik runt just den eleven, så det är ju viktigt att det fångas upp av socialen och berörda myndigheter som då kan hjälpa det här barnet. Precis. Så att det inte kommer utsatta lägen i framtiden.
Nej, men det ska jag faktiskt kolla upp, för jag tycker som i artikeln, jag tycker att det måste komma ut riktlinjer då så att vi chefer gör lika, tänker jag. Så att det inte blir så här, på en skola gör man och på en annan inte. För då blir det också, det blir en annan legitimitet om vi faktiskt gör lika. Och att polisen också vet hur vi i kommunen resonerar och agerar. Men det jag tycker är viktigt när man pratar om trygghet och studiero och våld i skolan, det är att vi som jobbar med de yngsta eleverna, mina elever är 69 år, de är väldigt små. Det är att liksom, vi måste göra grovjobbet och träna de förmågor som barn behöver för att liksom, kunna följa regler. Och det jag ofta möter och som jag själv har hamnat ibland i en fällan. Nu låter det som att jag biktar med, men jag gör också en massa misstag såklart. För att det är svårt att jobba med barn. Man vet inte alltid vad man ska göra. När man har elever med funktionsnedsättningar till exempel. Som kanske säger till läraren att man vill döda den. Eller man använder mycket våld. Men oavsett funktionsnedsättning så får man ju inte använda våld. Man får inte mordhota. Det är så mycket. Man kan inte... Man kan inte liksom prata bort den typen av beteende och säga så här, men den har diagnos. Ja, fast även om du har diagnos så måste man kunna uppföra sig. Man måste fortfarande veta var det går en gräns. Sen är det mycket svårare med de eleverna. Men vi behöver ju liksom, och där behöver vi i skolan hjälp. Det här är ju inte vårt expertområde, givetvis. Vi är ju där för att utbilda dem. Vi kan inte liksom allt annat.
Men nu, innan fanns det ju BUP. Sen tog ju det bort för att de här barnen med extra behov skulle gå i vanliga klasser. Minns jag. Och det som jag läser, och även då i samma artikel, läser jag innantill igen. Enligt Arbetsmiljöverket har antalet anmälda händelser i Göteborg kopplat till hot och våld ökat med 62% de senaste 5 åren. Skador till följd av hot och våld är numera den tredje vanligaste skadeorsaken bland lärare och rektorer i Sverige, enligt en studie av AFA-försäkringar. Kan det hänga ihop någonting med att det skärs ner så mycket i skolan så att det blir ett ansvar som går ut över de vanliga lärarna som kanske inte har det stödet eller möjlighet att ge det stödet som en elev behöver? För jag minns ju när jag gick i skolan för 100 år sedan, då kunde det vara en stödperson med en person en hel dag.
Och så är det. Det är klart att det påverkar att de flesta kommuner skär ner i skolan. Det påverkar jättemycket. Men sen tror jag att vi är generellt för dåliga också för att göra grovjobbet. Och träna de förmågor som barn behöver för att kunna uppföra sig. För problemet är om du bara har regler och konsekvenser och straff. Då kommer du alltid hamna i så här, det finns en regel, regeln bryts, det blir ett straff. Men vi behöver ju också jobba på ett tillplan på lågstadiet. Det är att träna förmågorna att följa, att vara uppmärksam. Och att koncentrera sig. Så jag menar, vi måste göra 3 saker. Vi ska ha regler som barnen känner till, som de förstår. Vi ska träna förmågan att följa reglerna. Vi ska ha tydliga konsekvenser när de bryts. Men vi kan inte ta bort det här jobbet att faktiskt träna förmågorna. Och det är väl det som många skolor brister i. Att man inte gör det tillräckligt mycket.
Ja, för att det har ju inrapporterats över 1500 hotfulla eller våldsamma händelser under ett år i Göteborgs skolor, enligt Helene Ramsmo som är kommunpolis i Nordost. Så jag menar...
Nej, men det är ett problem, givetvis.
Det är ett stort problem.
Ja. Nej, men det är ett stort arbetsmiljöproblem. Och skolan är ju en väldigt vanlig... Det är väl den vanligaste brottsplatsen.
Ja, men det som jag har fått berätta för mig, det är att de här barnen som har problem i lågstadiet, de hade även problem i förskolan, så att de hade ju redan med rätt resurser kunnat fångats upp redan då. Men nu skär man ner ännu mer även i förskolan. Politikerna pratar om att man ska bryta mönstret och man ska samarbeta, men de sparkar undan benen för er som jobbar inom skolan och förskolan.
Ja, men så är det. Och det är klart att det brister på så många plan. Men jag tycker att den här artikeln var för mig i alla fall en tankeställare. Och jag tycker absolut att vi ska polisanmäla alla elever oavsett ålder. Kanske inte förskola då. Men från förskoleklass när de faktiskt har skolplikt. För vi kan stänga av elever 5 dagar, 2 gånger på ett läsår. Men det hjälper ju inte. Vi ofta behöver man signalera så här, här behövs det insatser. Så att jag ska faktiskt ta reda på när jag kommer till jobbet vad det är som gäller just för lågstadiebarn. För det har varit en del fram och tillbaka eftersom att vi har varit stadsdelar och så blev en förvaltning och så. Men jag tycker absolut att det här är något som vi behöver prata mer om. I hur man gör med de yngre eleverna. Ja. För det är klart att de är ju i en fas där de har precis börjat skolan. De är små men man får fortfarande inte bete sig hur som helst.
Nej.
Det finns en gräns. Så skulle vi inte polisanmäla för att man bråkade på fotbollsplanen eller för att man liksom obstruerade eller sa emot och så. Men det här handlar ju om att man till exempel tar med sig en kniv eller man hotar att döda någon eller man kanske liksom faktiskt ganska grovt våld. Mm. Det är de situationerna.
Men det
är klart att när vi har 6-åringar som säger emot och obstruerar och bli arga och inte förstår och så. Det skulle vi såklart inte polisanmäla. Men nu pratar vi om någonting annat. När det faktiskt är ganska grova saker.
Ja, det som har talats om det är att hur kan en vuxen människa bli rädd för någon som är 7 år? Jo, men det är ju inte bara det handlar om alltid. Det handlar om att personen i fråga ska få rätt hjälp, plus att har det här skett innan så syns ju det i statistiken för den här personen.
Precis.
Så det är ju viktigt att anmäla till rätt instans i alla fall.
Mm.
Så även ifall man inte tar det till polisen, ja, men då får vi ju prata med socialen. Men tyvärr är ju socialen underbemannade och de har ju inga mängder av erfara socionomer längre.
Mm. Nej, precis.
Så... Men sen kommer min nästa fråga som hör samman med det här då. För vi är inne på samma spår.
Det är sista frågan tror jag. Sen måste vi avrunda. Ta en fråga till.
Vad är det som krävs för att få flytta en elev som bråkar? I förhållande till att oftast är det ju så att det är den som har till exempel en annan elev då. Som har blivit utsatt för någonting av en annan elev som flyttar. Hur kommer det sig? Förstår du min fråga?
Men man kan inte... Alltså så här... I skollagen så har vi ju kapitel 5. Det handlar om trygghet och studiero. Och man kan tillfälligt placera elever vid en annan skola om situationen är särskilt allvarlig. I yttersta fall får man även flytta permanent till en annan skola. Man får stänga av en elev tillfälligt. Men då pratar vi väldigt grova saker. Men det är inte så att jag kan så här ringa till en annan skola och bara ej, du får en elev här om 2 veckor. Utan det här ska vara en utredning och det är väldigt mycket jobb innan. Men man kan i särskilda fall flytta en elev permanent.
Skulle det vara
men
enklare?
Det är också, där är det också liksom ett arbete tillsammans med familjen, med föräldrarna och så vidare. Så att det är inte något man gör lättvindigt utan man ska testa allting annat innan helt enkelt.
Ja, det är mycket att ta upp.
För att komma till rätta med beteendet. Jag tycker att det borde vara lättare att göra det, och jag tycker inte att föräldrarna ska ha någonting att säga till om.
Det beror på vad det är som har hänt.
Ja, och de här fallen ska ju vara grova saker.
Exakt.
Där man ser att vi kan inte garantera andra elevers säkerhet eller den här elevens säkerhet. Eller lärarnas eller personalens säkerhet.
Jag vill tacka dig för alla dina svar på mina frågor.
Det är alltid lika roligt. Det är så bra, tycker jag, att det är en icke-skolmänniska som du som är med. För att det blir mer intressant när man så här, vad undrar folk som inte jobbar i skolan? Vad är det som kanske jag tycker helt så här, det här borde väl alla fatta? Så det är jättebra, tycker jag. Väldigt roligt.
Vi kan prata träning någon gång, så kan jag känna mig bra.
Ja, precis. Vi kan prata gympa i skolan kanske. Hur
kan tränar man
muskelgrupper för att kunna spela golf? Kan vi diskutera?
Det är ingen sport. Jag trodde vi hade pratat om det där.
Eller hockey då, eller ridning. För där så var det på Torén i Sundsvall. Där fick man träna muskelgrupper på.
Ja, just det. Oh my God.
Det var väldigt, väldigt innovativt. Man säger ofta att friskolor är så innovativa. Och det är de. Med betygen, med hur de undervisar och så vidare. Hur de lockar till sig elever också väldigt innovativt.
Ja, och det bästa är att de tjänar ju bra pengar. Och
ja, exakt.
Jag får inte det att gå ihop plus och minus och höger och vänster. Men sen var det läget så jag läste matematik. Så det kan bero på det. Bra, Linnea.
Ja.
Tack så mycket.
Men som sagt, budskapet så här. Tänk längre när du har pratat om betyg. Det handlar inte bara om nationella prov. Fusk med betygskatalogen är mycket svårt att komma åt. Och ett mycket... jag tycker det är liksom... Där har vi ett rent och sagt vidrigt beteende. Från de som faktiskt gör det.
Men det finns väl det är
planerat, det är utstuderat. Och det är med uppsåt.
Tänk på yrkesstoltheten och tänk på jultomten.
Nej, jag kan inte fatta hur man kan göra så. Det är så stört på riktigt.
Ja,
man är bra dum i huvudet om man gör så faktiskt.
Men det är bra att vi har tagit upp detta. Får vi se om vi får någon respons.
Ni kanske märker att jag är lite upprörd över att det förekommer. Jag tycker det är helt sjukt.
Du har ju fått bikta dig idag. Det är helt okej.
Exakt. Det här var bra för min psykiska att få ur det systemet. Min frustration som jag har gått och burit på så länge.
Ja, men det behöver ju komma, alltså man måste ju få ut det, ja, så är det.
Precis.
Tack så mycket, Linnea, och tack alla ni som har lyssnat. Glöm inte ställa frågor. Antingen att ni skriver ett mejl till oss på kontakt@safunkarskolan.se.
Vi vill ha jättemycket frågor och tips på saker att prata om och sådär. Sebbe, vet du, vi har fått en fråga för ett tag sedan om så här förskola. Det tänker jag kanske får bli nästa avsnitt.
Det låter inte helt fel. Jag pratade med
jag tror att det är bra. För nu har ju regeringen idag sagt att man vill lagstifta om barngruppernas storlek. Och idag gick de ut att man vill lagstifta om mycket planeringstid förskollärare ska ha. Så att det händer kanske saker i förskolan också.
Oj, ja, men då är det ju definitivt någonting att ta upp till nästa prov.
Ja, så jag tror att det här får bli för nu. Nu har vi haft en följetong på tre avsnitt om betyg. Så jag tror att nu kör vi förskola, lite finansiering, statsbidrag, sån pressmeddelande pengar. Och sen kanske vi återkommer till betygen.
Jag tycker vi kan återkomma till betygen i slutet av året för att se vad är det som har hänt.
Exakt, då har kanske inte hänt så mycket. Men sen 2025, 2026, någon där kommer ju betygsutredningen.
Ja, nej, men vi kommer ha en nyårssammanfattning på året.
Nyårskarameller blir det.
Exakt, så det är 14 timmar. Nej.
Exakt.
Bra!
Vi.
Ja, nu men, ska jag
tack
gå
för ikväll. Jag behöver gå och lägga mig, jag är svintrött.
Ja, klockan är kvart över 10 på kvällen.
Precis, små barn behöver sova.
Jajamän, vi gamla också, höll jag på att säga. Tack så mycket, Linnea.
Tack.
Ta hand om dig och tack alla ni andra.
Ja.
Hej. Hej.